är för slags visa?
Outside the barracks by the corner light.
Det här är ju så ljuvligt. Som om ingen tid har passerat, eller hur? 60 år sedan alltså. Och vi vill såklart fira det här jubileet ihop med er. Det kommer flera överraskningar under året. Och redan idag sätter vi nu då guldkant på krysset. För den här veckan står 5 extra brickor på spel. Och 2 första pris, alltså 2 badlakan. Och inte nog med det, alla vinnare får dessutom Melodikryssets tygkasse. Den är det inte många som har. Så det är bara för mig nu att säga stort lycka till och hipp hurra med hopp om minst 60 år till. Kryss och kram!
Och här är Ekot. Möjligheten att söka vård i sommar ser ut att bli bättre jämfört med förra året. Det här visar Ekots undersökning. Thomas Hedman rapporterar.
Ekots enkät har besvarats av landets samtliga 21 regioner. 10 av regionerna svarar att förutsättningarna för att klara att bemanna vården den här sommaren är bättre än i fjol. Däribland Stockholm, Skåne, Jönköping, Västernorrland och Värmland, där Marcus Nilsson är chef för akuten i Karlstad.
Vi har vänt kurvan och öppnar fler vårdplatser och så även kan hålla mer öppet under sommaren. Och tillgången på sjuksköterskor som har förbättrats.
Tillgången till vårdplatser har ökat i 6 regioner. Bara en svarar att de minskat, Jämtland Härjedalen. Det är de tillsammans med Gävleborg som svarar att förutsättningarna för bemanningen försämrats denna sommar. Enligt Susanna Björklund, biträdande sjukvårdsdirektör vid Region Gävleborg, handlar det bland annat om att de fasat ut hyrpersonal.
Det finns helt enkelt sämre med vikarier.
Utrikes nu i Charkiv i Ukraina har flera civila dödats i nattens ryska attack med drönare, robotar och glidbomber. Enligt stadens borgmästare så var nattens anfall det största hittills mot Charkiv. I Sudan har flera hjälparbetare från FN dödats när flera lastbilar som skulle leverera mat till Darfur utsattes för en attack.
I ett videoklipp från organisationen Darfur Victim Support syns flera nedbrända lastbilar. På flaket syns rester av det som skulle vara livsavgörande hjälp till tusentals civila. Lastbilarna tillhör FNs livsmedelsprogram och var på väg till staden Al-Fashir. Det skulle vara den första konvojen med hjälp som nått staden på över ett år. El-Fashir beskrivs som helvetet på jorden. Hundratusentals människor riskerar svält och undernäring. Tiotusentals har dödats i konflikten och flera miljoner har drivits på flykt. Mona Ismailjama, Nairobi.
Ett elfel stoppade tågtrafiken mellan Kallhäll norr om Stockholm och Enköping i morse. Men nu ska trafiken rulla igen enligt Trafikverket. Idag får Götaland allt mer luckor i molntäcket, men i eftermiddag väntas Skåne få regn. I Svealand och södra Norrland rör sig morgonens regn bort och når sedan norra Norrland. 10-20 grader. I vår app Sveriges Radio Play just nu om fyndet under domkyrkan i Linköping.
Ja, vi hittade en liten hund av guld. Den är bara 16 mm hög och väger 3,9 gram.
Arkeolog Ann-Charlotte Fält om guldhunden. Läs och hör mer och se hunden i vår app Sveriges Radio Play. Ekots nyheter klockan 11 fick du av Daniel Klar.
Mia, vad brukar du oftast glömma? Nycklarna, varför du gick in i ett rum eller namnet på olika personer?
Tyvärr det mesta. Alltså namnet är, det är hemskt. Ja. Det är min...
Alltså, det är så svårt.
Ansikte och namn. Mm. Nej, men det är fruktansvärt. Det kan ju lätt misstas för att man är arrogant. Mm. Också som jag som är lite offentlig. Jag kan ofta blanda ihop liksom, är det här någon jag har jobbat med? Eller är det någon mamma till någon skor? Mm. Alltså Lilos skolkompis.
Eller en
hallåa
på TV4 som
exakt,
var fanns
för... Exakt. Alltså, vänta, vart har jag träffat den här personen? Och det där har ju blivit värre för mig ihop med hjärntrötthet och utmattning och ADHD, tjofräsan liksom. Det är...
Man kan säga så lite vagt, ja det här är Henrik och det här är... Och så hoppas
men jag kan lika gärna glömma min hund. Ja. Alltså det är värre saker än nycklar. Barn har jag aldrig glömt, men jag kan ju så här en morgon bara vänta lite nu. Det var någonting, vad fan. Och så kommer jag på att hunden är hemma och den är ju ingen som... Den är ju, kommer ju vara själv till fyra, då får jag åka tillbaka och hämta hund. Alltså, sådana där väldigt självklara saker.
Det här är Hjärta och Hjärna, ett program med Jenny Jägerfält och Mia Skäringer. Hjärta och Hjärna tar ett ämne och sina påståenden och myter runt det, genom vetenskapen. Och så söker vi svaren, sant, falskt eller mitt emellan. Och det här avsnittet handlar om demens.
Jag skulle inte säga att jag har dåligt minne direkt, men det är mycket så som jag... Den här stämningen... Jag går in i sovrummet för att hämta ett par strumpor och på vägen så ser jag en kladdig fläck på golvet som jag vet att jag har trampat i flera gånger. Och det finns inget som jag tycker är mer irriterande än att fastna lite med strumpan i en kladdig fläck. Så då går jag ut i köket för att hämta en trasa och torka upp det där, men så ser jag att diskmaskinen är bara utplockad till hälften och då börjar jag med det. Men en av grejerna är diskmaskinen är en vas och den brukar jag inte ha i köket utan i vardagsrummet, och när jag kommer ut dit så inser jag, oj vad blommorna sloka, jag måste hämta vattenkannan, etc. och så vidare. Men det har ju liksom inte så mycket med minnet att göra, det har ju mer med ADHD och allmän förvirring att göra. Känner du igen dig i det här?
Ja, det är. Och sen kom jag på att jag är hungrig.
Ja.
Och då måste jag ju laga någonting att äta.
Ja.
Och då var det ändå, det var strumpor jag skulle ta på mig, men ändå slutade med att jag åt någonting.
Så man en
och sen åker jag
sig
utan hund och nycklar till jobbet
strumpa.
Utan strumpor, men väldigt mätt och kommer inte ihåg vad någon heter.
Kanske har sminkat sig jättefint, för det kommer man ihåg.
Ja, det kommer man ihåg.
Det är lite olika. Idag ska vi faktiskt inte prata om ADHD. Det här var bara ett exempel på när liksom minnet på något sätt fallerar eller uppmärksamheten fallerar. Men vi ska prata om sjukdomen demens, vilket är något annat än att glömma fläckar på golvet och så vidare såklart. Och med oss i studion för att diskutera det här stora ämnet är Henrik Zetterberg, professor och överläkare vid Göteborgs universitet på institutionen för neurovetenskap och fysiologi. Välkommen hit!
Tackar, tackar!
Så roligt att du är här!
Jättekul att vara här!
Ja.
Jag hörde av en kompis att du är liksom the big shot i demensforskning.
Oj, oj, oj. Ja, det
han var väldigt så här, oj, har ni fått honom? Det var... internationellt erkänd och jag har liksom en som en sån forskningens superstjärna här då. Demensforskningens.
Nu blir det ju höga krav här på mig, känner jag plötsligt.
Att, vi kommer att gurva dig nu.
Jag tänkte varför vi pratade om Keith Richard innan, tänkte jag så här, men demensforskningens Keith Richard, men det har varit lite så här,
det kan vi inte hitta något bättre, va?
Ja, det tror jag verkligen.
Ja, just det.
Baby.
Du lyssnar på Hjärta och Hjärna med Jenny Jägerfeldt och Mia Skäringer Lazar.
Man slänger sig med ordet demens hit och dit. Ja, men nu har jag blivit dement. Men vad är egentligen demens, Henrik?
Jo, vi, i Sverige är man lite emot det begreppet demens. Och att kalla det en sjukdom, det stämmer inte riktigt heller. Utan då skulle man kalla det för ett syndrom. Liksom. Ett syndrom på hjärnsvikt som kan orsakas av massa olika sjukdomar. Det finns ett hundratal demensorsakande sjukdomar. Men om man säger demens så tänker man nog på någonting som blir värre och värre över tid. Mm. Och som ofta har med minne att göra. Men det kan också ha med omdöme och planeringsförmåga och sådana saker att göra. Demens är ett ganska diffust begrepp. Den vanligaste demensorsakande sjukdomen är ju Alzheimers sjukdom. Och den näst vanligaste är väl att kärlträdet i hjärnan inte funkar riktigt som det ska. Mm. Och men sen finns det en massa pannlobsdemens, leverkroppsdemens, olika Parkinson-liknande demenssjukdomar och så.
Mm. Men en tanke som man har, liksom, är det inte lite så att alla blir dementa förr eller senare? Liksom, hur ligger det till med det, Henrik? Är det sant, falskt eller mitt emellan?
Ja, det är falskt då. Så demens, det får man ändå säga att det är något tydligt som är mer än vad man kan förvänta sig av vanligt åldrande. Och hjärnans funktioner ändrar sig lite med åldern, precis som alla andra kroppsliga funktioner. Mm. Och det typiska är att kanske närmandet blir lite sämre.
Det händer liksom,
det händer
för de flesta,
lite grann, alltså, men inte, det ska inte vara så att det ställer till det för en.
Nej.
Och vi kan ju alla tänka på människor vi har mött som är liksom superpigga och glasklara högt upp i åldern. Och sen har vi människor som kanske i 65 års åldern börjar tänka att då gör det något som inte är bra, och sen ser man att det slut är en demenssjukdom. Mm. Och det typiska för en demenssjukdom är ju då att det blir värre och att det till slut blir uppenbart att det här inte är normalt.
Nej, just det. När ska man bli orolig då, man tycker, för det är rätt många som är såhär, åh, jag har blivit så glömd på sista tiden. Alltså om man har några äldre släktingar så tycker jag att det är rätt vanligt att de säger, ja men jag har glömt bort ditten och datten. Och så tänker man, nej men det är bara vanlig glömska. Men blir det ändå så att man behöver oroa sig för att det här kan vara någon typ av demenssjukdom?
Ja, men det behöver man väl inte ens göra när man är äldre. Det kan väl vara om man är utbränd så, eller har man utmattningssymptom, så kan man ju ibland tänka, hur vet ni att det här bara är stress? Mm. När jag upplever att jag glömmer bort, alltså, namn på folk jag känner väl, eller tappar ord, eller hur, alltså, ibland blir man ju orolig för vilka varningssignaler, för det har man ju förstått att man kan få problem med minnet när man är utmattad.
Ja, visst.
Men det är ju jättesvårt att veta.
Mm. Och det är alltså faktiskt så att det är en påverkan på minnesinlagringsstationerna i hjärnan vid utmattningsdepression eller utbrändhet och sådant. Om man är superstressad och går med jättepåslag med kortisolnivåer som är höga hela tiden, då krymper hippocampus i hjärnan. Och hippocampus är ju den hjärndel där nya minnen snurrar runt lite grann. Man hittar den när man går in vid öronen, inåt, uppåt i hjärnan, så sitter det två lillfingerstora sjöhästliknande strukturer där nya minnen ska snurra runt ett par varv innan de
nya
läggs in.
Nya minnen. Ja, precis. Inte gamla grejer.
Nej,
då.
Utan då är det så att de gamla minnena, de ligger liksom inlagrade. Mm. Det finns ingen riktig inlagringsstation i hjärnan, utan lite allmänt i den grå substansen på hjärnan. Där finns det massa långtidsminnen. Och de ligger där. De nya minnena måste alltså inlagras där, och då måste de passera hippocampus. Och det finns två sådana här hippocampi. Och om man har jättestresspåslag och sådant, då skrumpnar de ihop alltså. Och det kan man se på magnetkameraundersökning. Och då får man alltså närminnesstörning. Mm. Och folk som har varit i en depression, de kan berätta, när man väl har kommit ur depressionen, att den perioden i livet var som en tunnel utan några detaljerade minnen. Mörkt, hemskt, konstigt och diffust. Och det är för att hjärnan inte har funkat riktigt som den ska under den tiden. Och särskilt inte inlagring av nya minnen. Och då kan man tänka, mitt i detta, om man är deprimerad och känner av detta också, så tänker man, herregud, nu har jag fått
risk att man får någon demenssjukdom.
Det är ju faktiskt det jag tror många utmattade också kan tänka, att jag har fått som Alzheimers, för det har man ju hört kan börja också i 40, alltså det kan ju börja
det
tidigt
börja
på
tidigt,
vissa.
Men det är ovanligt, men det kan börja tidigt. Men då är det så här att när man kommer ur depressionen eller det här tillståndet man var i, då återtar hippocampus sin form och funktion. Och detta är alltså reversibelt. Och det är omtvistat detta, om det här ökar risken för att i framtiden få Alzheimers sjukdom. Och enligt våra studier så är den risken inte särskilt uttalad. Om man tittar på liksom de hjärnförändringar vi kan mäta som ses tidigt vid Alzheimer, så förändrar de inte sig vid en depression eller ja, vid ett utmattningstillstånd.
Det var ju väldigt skönt. Annars tänkte jag att de redan drabbade, för jag läste någonting om det här. Det var så, men de som redan har varit drabbade i livet av utmattning och depression, då ska de bli extra drabbade då av att också få liksom, problem med någon demenssjukdom senare
det
i livet.
Det finns en del sådana befolkningsundersökningar, till exempel när man frågar 70-åringar om allt de har gjort hela livet och vilken skostorlek de har. Och, vad liksom, och då dyker depressivitet och sådant upp som en riskfaktor för framtida demens. Mm. Men det mesta talar för att det är ett lite omvänd kausalitet, att det är ett felaktigt orsakssamband. Mm. För hjärnförändringarna vid Alzheimer uppkommer 15-20 år innan man är tydligt dement av Alzheimer. Och under den tiden så är hjärnan lite påverkad, men man klarar ändå av det, vardagslivet och sådant. Men man kan ändå bli tröttare och lite mer sårbar för det, och kanske också bli lite deppig över att saker inte är som man vill att det ska vara och så. Mm. Och då tror jag att det kan vara åt det hållet istället. När man fyllde i sina enkäter när man var 70 och sen får Alzheimer-diagnos när man är 80 och man var lite deprimerad och stressad och sårbar för massa grejer som ska hända och sådant. Att det kanske var tidiga Alzheimer-förändringar som då...
Okej, man kan tänka så. Mm,
inte att det här liksom, om man hade en depression när man var 25 eller 30, att det skulle öka ens risk för Alzheimer. Det tror jag inte alls.
Men det här med minnet och så, menar du då, alltså det, om man då får såna, man kan få av hjärntrötthet eller utmattningsdepression problem med närminnet, det är inte ett tidigt tecken på nödvändigtvis Alzheimers?
Nej, men det tidiga, om man säger att man inte har depression utan man börjar märka att herregud, jag glömmer ju jättemycket alltså, och att det blir värre över tid och att det händer lite grejer. Om man är orolig kan man också prata med sina anhöriga och sådär.
Anhöriga brukar väldigt bra koll på vad som pågår här.
Mm. Och det, varningsgrejen är alltså att om det är någonting som dyker upp och man tänker att jag har sovit för lite, jag är lite stressad eller så, jag ska försöka ta lite time out här och återhämta mig, men det blir inte bättre, det fortsätter att bli sämre. Då kan man, om man är orolig, gå till sin distriktsläkare. Nu är det lite varierande hur bra de är på detta.
Ja. Men,
och då ska distriktsläkaren för det första vara trevlig att ta det på allvar och säga att nu gör vi en basal minnesutredning. Och i den minnesutredningen så ingår en liten, lite minnestester. De är ganska enkla, så de är, det är nästan lite fånigt kan det kännas som om man inte är så allvarligt sjuk.
Nej,
men sen gör man en, tittar man på kalciumnivåerna i blodet, man tittar på hur sköldkörteln funkar, man tittar på B12, folsyra. Man kan nu också från i år göra ett test för ett protein som påvisar Alzheimers sjukdom som heter fosfotau-217. Och sen kan man också mäta ett annat protein som har mer med andra demensorsakande sjukdomar att göra som heter neurofilament light.
Mm.
Och de två ihop täcker in liksom det som skulle kunna vara neurodegenerativ demenssjukdom.
Mm.
Och då kan man undra varför vill man veta det om det skulle vara så att det är det. Jo, för nu kommer det läkemedel som ser ut att kunna angripa sjukdomen precis i den fasen.
Ja, vad
bra. Det är ju väldigt bra. Men det måste också bero på liksom vilken behandling man får. Det måste bero lite på vilken demenssjukdom man har kanske. För det verkar finnas lite olika huvudgrupper. Kan du inte berätta? Jag har läst lite grann om vaskulära och primärdegenerativa.
Precis,
och kan inte du berätta? För du gör det nog mycket bättre än vad jag gör.
Nej, men jag tyckte det var bra det du sa. Så demens, då tänker man sig att det är ett syndrom. Och det kan översättas med hjärnsvikt. Hjärnan funkar inte på den nivå som man behöver att den ska funka för att man ska kunna sköta sitt liv liksom, eller göra det man vill göra.
Mm.
Och så är det att det ska vara progress också, att det blir värre.
Mm.
Så inte bara att man är lite allmänt förvirrad någon dag och så, sen är det bra. Och då är det så att det finns ett hundratal sjukdomar som kan ge demens. Mm. Och den vanligaste, det är Alzheimers sjukdom.
Den verkar vara vanligast by far, alltså ja, att den är mycket vanligare än den
andra. Den näst vanligaste är kärldemens, eller ja, att man har kärlförändringar, att kärlträdet är lite förändrat, det som ska försörja nervcellerna med syre.
Typ som man har hjärt- och kärlproblem. Så
exakt,
kan man,
så kan man okay, få alltså aha, en, ja, istället för att få en hjärtsvikt så kan man få en hjärnsvikt också.
Mm.
Och man kan få både och också. Den förebygger man med allt som man gör för att minska risken för hjärtsjukdom. Det funkar
det,
även för den.
Man ska sluta röka och ja, kanske precis. Motionera lite.
Motionera, och, kolla ja. Lite koll på blodtryck och såna grejer. Men behandlar man det så är ju inte det något farligt då.
Då kan det gå tillbaka.
Ja, alltså, men när den väl har dratt igång så kan det... Ibland är det svårt med de här sjukdomarna att när de väl är igång att det är lite svårt att få stopp på dem. De blir lite själv... Ja. Så Alzheimer, kärldemens... Handlobsdemens.
Är det vad jag brukar kalla det för frontallobsdemens?
Frontallobsdemens, liksom.
Precis. Som kanske inte heter det längre. Men,
jo, men det heter de. Så det är bara liksom pannlob eller frontallob. Och den är lite speciell. Så om man säger att Alzheimer har de första symptomen är närminnesstörning för att den sjukdomen framförallt drabbar i tidigt skede hippocampus som lagrar in nya minnen. Då vid pannloben så kommer det helt andra symptom.
Just det.
Och det är nästan lite sorgligt för om man frågar familjer där någon anhörig haft pannlobsdemens så frågar man så här, när började ni misstänka någonting? Eller, och då är det som är väldigt rörande är egentligen att det är ganska vanligt att man säger att man har upplevt att ens käresta, om det är det, tappat empati och intresse av, man känner att den här personen älskar inte mer längre. Det är något flakt i kontakten. Pannloben är ju det sista som utvecklas på hjärnan hos en människa. Och det är också pannloberna som verkligen skiljer oss från andra djurslag. Mm. Och där är mycket av de här högre funktionerna som handlar om social interaktion, empati. Och om man ska prata Freud så är det ju liksom där överjaget sitter.
Så precis, för det verkar också vara att hämningen släpper väldigt mycket. Man har haft kompisar som jobbar på så demensavdelningar. Att, det är inte så roligt med de här frontallobsdementa, för de tar dem i rumpan och
säger våka saker. Det är mycket konstiga grejer, och inte minst av sexuellt. Så egentligen, pannloberna hjälper en att inte säga det man tänker.
Mm. Men den inträder oftast när man blir äldre, för den har man inte hört yngre på samma sätt.
Vet du vad, det är faktiskt tvärtom alltså. Jaha. Så pannlobsdemensen, den kommer oftast i 60, 65, 70 års åldern, medan Alzheimer oftast kommer i 75, 80, 85 års åldern. Men båda formerna har, ja det finns liksom former med tidig debut också, både för pannlobsdemens och Alzheimers sjukdom, och då är det oftast någon mutation med i bilden.
Mm.
Och då kan man ofta se i släktträdet att hälften har blivit sjuka i varje släktled. Och då är det ju ovanligt, men det är väldigt tydligt och det är en rätt besvärlig grej att ha i sin familj.
Vad säger du, hälften? Den är alltså genetisk?
Den är autosomalt dominant ärftlig, så att om man har en syskonskara, om man har 10 syskon, ja, så är 5 får det och 5 får inte.
Okay.
Det kan vara 6 och 4 och sånt, men i genomsnitt, om man följer en släkt så kan man oftast se det, om folk blir tillräckligt gamla. So lonely, but God knows I tried.
selfish and it's all a lie. Got some fear in my face, a bloody joker. I'm still trying to get my album back, but I guess it's kinda over now. I keep faking till they find me out. Okay, should have called her back yesterday. But I will never play it sweet and safe. If I don't play and live my life, I might find myself satisfied. So I'll get back on the sofa.
Du lyssnar på Hjärta och Hjärna. Men vart kommer den här myten ifrån då, tror du, att alla förr eller senare blir dementa?
Jag tror den kommer lite från hur man har sett på åldrande under 1900-talet nästan. Medellivslängden ökar ju jättemycket då. Det blev fler som blev äldre, och då tror jag en del var ganska glada över att komma upp i 60-65-70-årsåldern. Och om då hjärnan började svikta, så såg man det som en del av att kroppen lägger av.
Mm.
Och det var först på 60-talet som brittiska forskare som obducerade folk, de gjorde en studie på det här. Så då sa man att okej, låt oss se nu vad det här är för något demens. De som dör dementa, hur ser deras hjärnor ut? Och då undersökte de en ganska stor serie av människor som donerade sina hjärnor och som dött med demens. Mm. Och då såg man att det såg ut nästan exakt som Alois Alzheimers första patient. Så man såg plack, nystan och nervcellsförlust, vilket var det som Alois Alzheimer beskrev vid en demenssjukdom som sen fick namnet Alzheimers sjukdom. Så på 60-talet så började man ana att det är något sjukligt, och man visste ju också om att en del människor kunde bli gamla utan att få demens. Så åldersglömska och åderförkalkning blev senil demens. Mm. Demens hos gammal människa, väldigt deskriptiv term.
Mm.
Och sen på 80-talet så sa man att det här måste vi tänka till om. Och då började man prata om senil demens av Alzheimer-typ. Och sen på 90-talet sa man att det här är samma sjukdom.
Mm.
Och har man inte de här förändringarna så får man inte den här närminnesvikten som liksom progredierar och blir mycket, mycket värre, som man sen dör av. Så Alzheimers sjukdom är en, så att säga, dödlig då, neurodegenerativ sjukdom. En hjärnsjukdom som är dödlig i slutförloppet och som är den här åldersglömskan då, som det låter ju egentligen mycket trevligare med åldersglömskan, ja, men det är alltså inte normalt.
Så
Så om vi ska sammanfatta det här påståendet då. Alla drabbas förr eller senare av demens. Är det sant, falskt eller mittemellan?
Ja, det är falskt.
Det är falskt.
Du lyssnar på Hjärta och Hjärna. Och nu blir det nyheter.
Klockan är 11:30 och det här är lokala nyheter i P4 i Göteborg.
En taxichaufför fick ett knytnävsslag i ansiktet av en man och fick sedan bilen stulen när han skulle hämta upp en kund i centrala Göteborg vid 2-tiden natten till lördag. Chauffören ska ha blivit chockad men klarade sig utan allvarliga skador. Bilen hittades sedan krockad i Vasastan och på lördagsmorgonen var ännu ingen gripen. Emily Lindholm, P4 Göteborg. Polisernas ilska mot de nätverkskriminella gjorde att de kände ovilja mot att jobba i Biskopsgården efter mordet på kollegan Andreas Danman.
Det fanns en sådan ilska att man ville inte ha med de här individerna som då fanns ifrån de nätverkskriminella uppe i det här området.
Nu berättar Jörgen Thorén, dåvarande polischef på Hisingen, för första gången i en längre intervju med P3-dokumentär om starka känslorna på utsättningen morgonen efter mordet.
Den kommer jag aldrig glömma. Den var väldigt välbesökt. Vi var oerhört många i en hyfsat liten lokal. Där också fanns både en oro och en ilska och en förtvivlan egentligen över att det onda som finns ute i området.
Men innan mötet var slut hade samtalet vänt.
Poängterade om inte vi klarar av att göra det här jobbet, vem ska då göra det? Och det blev en känsla och en liksom kraft i lokalen att vi måste gripa den här gärningsmannen. Vi måste finnas där uppe, vi måste hämta information. Vi måste få de här pusselbitarna som gör att vi kan gripa den här personen till varje pris.
2 dagar efter mordet greps gärningsmannen, en 17-årig kille med koppling till kriminella nätverket Norra Biskopsgården.
Jag är otroligt stolt över det arbetet som bedrevs. Jag hade ägnat mycket tid, kraft och energi för att svetsa ihop lokalpolisområdet och det tror jag också var en bidragande faktor till att vi kunde fortsätta arbeta under en sån pågående enorm press och stress. Och inte bara lägga sig platt och ge upp, utan hålla i och hålla ut.
Mer om polismordet kan du höra i senaste avsnittet av P3-dokumentär i appen Sveriges Radio Play. Emily Lindholm, P4 Göteborg.
Och till sist vädret då. Idag så luckras molntecknet upp och vi får en del sol. Temperatur runt 15 grader och sydvästlig vind med friska vindbyar. Ikväll blir det en del sol och avtagande vind, men i natt sen så väntas skurar. Jag som finns här i studion heter Nora Lång. Nu tillbaka till Hjärta och Hjärna i UR.
Det här är ett program från UR.
Det här är Hjärta och Hjärna med Jenny Jägerfeldt och Mia Skäringer Lazar.
När min farmor blev äldre så blev hon dement, men hon var alltså ganska gammal då. Alla mina farföräldrar, eller nästan alla, har blivit väldigt gamla så där. Min mormor lever och 101 år och farfar blev 99 och så. Så farmor var kanske 92 eller något sånt där när hon blev dement, eller 90 liksom. Och när hon blev sämre så slutade hon känna igen folk, och först var det väl någon ytlig bekant här och där som man kanske inte kommer ihåg. Men farfar kände hon ju igen väldigt länge såklart, men en dag när båda var i sovrummet och höll på att klä på sig så sa hon till honom så här, de bodde i Tyskland också, så jätteargt: varför har du på dig Karls kläder och Karls kalsonger? Och farfar bara: men det är jag som är Karl, det här är mina kläder. Och farfar bara: pytsan liksom, det vet jag väl hur min egen man ser ut, ut härifrån. För de stod ju liksom i underkläder där, så tyckte jag var fräckt att en främmande äldre man hade liksom tvingats in i deras hus liksom. Och de har bott i det huset alltså hur länge som helst. Och det är något både väldigt sorgligt och samtidigt komiskt över det. Det är någonting så sorgligt över den scenen som jag tycker att många beskriver liksom, just kring så här demenssjukdom. Man känner inte igen, eller man blir inte längre igenkänd av sin släkting och sådär. Och att någon i ens egen familj då får något typ av demenssjukdom kan ju kännas läskigt, för att då undrar man ju om det här kommer drabba mig någon dag. Och det här för oss in på vårt andra påstående. Demens är ärftligt. Är det sant, falskt eller mittemellan?
Ja, det är sant. Alltså.
Det är sant.
Eller mittemellan. Så det finns 2 typer av neurodegenerativa demenssjukdomar. En som är tydligt ärftlig.
Mm.
Och det gäller nästan samtliga av de här sjukdomarna vi pratar om, Alzheimer, pandomsdemens, leverkroppsdemens och så. Då har man mutationer i gener som gör att man bildar proteiner som klumpar ihop sig i hjärnan. Och man föds normalt, det går jättebra i skolan, man hittar sin partner, man kan få barn, det är liksom allting funkar. Men sen upp i 35-40-årsåldern så börjar det hända grejer i hjärnan. Och så får man symptom när man är 45-50 eller 55. Sådär.
Så tidigt?
Oftast tidigt också.
Men vadå, för en viss typ av demens? Eller för...
Det gäller ärftlig Alzheimer, ärftlig pannlobsdemens, ärftlig leverkroppsdemens och sådant.
Och det är det här ni forskar på nu, att man ska kunna bromsa eller i tidigt skede gå in och... medicinera.
Absolut. Ja. Men de här medicinerna kan funka även vid det vi kallar för sporadisk neurodegenerativ demenssjukdom. Det vill säga sån som bara uppkommer utan en tydlig... Så i den här första formen så ser man i släktledet att hälften blir sjuka i varje generation. Mm. Ibland är det svårt att se vissa släkter. Och en del släkter är ju inte vad man tror att de är heller.
Nej, just det. Precis. Det kan vara folk som man inte riktigt... Precis. Sista var hans pappa kanske.
Ja, just det. Ja. Så det kan ju dyka upp nya överraskningar där. Och sen den sporadiska formen, då ser man inte den här tydliga ärftlighetsgången. Men den är oftast också lite ärftlig. Och till exempel den vanliga formen av Alzheimer har man i tvillingstudier på Karolinska försökt att uppskatta den ärftliga komponenten av. Och då säger man att den är någonstans mellan 60-70% ärftlig och 30-40% slump eller livsstil eller något sådant.
Mm. Det är ganska mycket. Det är ganska 60-70%.
Ja. Det känns ju väldigt mycket.
Det är ju lite som med bröstcancer och så. Ja. Att det vore ju bra om man i tidigt kunde motverka, för det är ju en hemsk sjukdom.
Mm, precis. Och man har till och med hittat gener då, så då finns det en sårbarhetsgen, kallar man det för, som heter APOE4, som man jättelätt kan mäta upp. Och så, fast i dagsläget har det liksom inte funnits någon mening med att göra det, men den ökar om man är heterozygot, det vill säga har epsilon 4 i enkel uppsättning, man har ju två versioner av varje gen, då har man en 3-4-5 gångers ökning jämfört med de som inte har den här genen. Och är man homozygot, har den en dubbel uppsättning, vilket 2% av människor i Sverige har, då kan man inte bli 90 utan att ha Alzheimer-förändringar. Så det är en ganska stark sårbarhetsgen. Och den förklarar mycket av det man förut kallade för åldersglömska. Mm. Och det som är liksom Alzheimers sjukdom idag.
Men då vill man ju helst inte gå iväg och testa det här innan man har en medicin. För att
exakt.
Då kommer man ju att glömma bort överhuvudtaget att man lever.
Och då kommer man få åldern som andra kan liksom.
Tell me, tell me, tell me.
Ibland hör man ju så här, för det är en del, om vi har 60-70 då, jag är lite i det här fallet som du pratar om, och sen då finns det man kanske slump och livsstil. Ibland hör man ju så här, ja men man ska göra sudoku, eller man ska göra det här och det här. Eller att liksom människor som är välutbildade till exempel, eller läser fler böcker, eller vad det nu kan vara, att man har mindre risk att drabbas. Vad ligger i det här? Alltså, nu var det både sudoku och utbildning på samma gång, så det är kanske svårt att svara på.
Jobba, läsa böcker och gå på operan. Oftast är det finkultur man ska hålla på med. Och detta är ju en... detta är ju alltså
fel, helt
enkelt. Men lite grann är det så, jag tror att fast nu kommer folk som lyssnar bli arga här. Alltså, jag tror inte på detta så mycket. Alltså.
Nej. Utan, och jag tror folk blir arga nästan om det är sant. Att man måste hålla på med finkultur.
Alltså, jag tyckte tvärtom.
Ja, eller,
Men om man ska vara allvarlig i detta, så i vetenskapen så försöker man göra sådana kontrollerade studier, kan man säga. Det finns en jättefin forskare i Sverige som heter Mia Kivipelto, som tillsammans med sin forskargrupp har gjort det man kallar för ett multidomäninterventionsprogram. Det vill säga man tar folk som har risk för att få demenssjukdom, och så gör man jättemycket hälsobefrämjande grejer med en grupp, och så gör man lite mindre med den andra. De får lite allmänna råd, men inte så mycket annat. Mm. Och då försöker man att få igång aktivitet, det vill säga motion, aktivera sig, gå igång socialt, få lite mer socialt umgänge, träna hjärnan på olika sätt och behandla, det ska man göra ändå, blodtryck, andra typer av kroppsliga sjukdomar som kan påverka hjärnan negativt. Och i deras studier, här måste jag liksom ge mig lite då, så ser det ut som att man kan påverka demens med 30-40%. 30% kanske. Men vi ser ju på våra mottagningar, folk som har gjort allting
påverka
rätt.
Påverka att det inte uppstår. Eller
skjuta falukorv och spela bingo.
Ja, precis. Liksom,
det var nog något sånt, tror jag.
Ja, utan...
ja, och det, men det är här som är lite svårt att göra en sån här studie på något bra sätt. Och jag tror att en del av de epidemiologiska sambanden, när man undersöker vad folk gör och hur de lever sina liv, säg att man gör det i 70-årsåldern, och sen ser man vem får demens. Mm. Då dyker upp såna här saker som att man, om man inte går på operan, om man inte läser böcker, om man inte har stora släktmiddagar, och om man är deppig och lite allmänt tråkig, så ökar... där finns det, i den gruppen så finns det en överrepresentation av Alzheimers sjukdom. Men det är där jag tror att det kan faktiskt vara... att man har slutat läsa böcker för att man har lätta tecken på
sjukdomsförlopp som har börjat lite snabbare. Det kanske går ännu snabbare då om man inte, jag vet inte, men...
Men man tänker så här, på ett sätt kan man tänka att som hög intelligens brukar vara en skyddsfaktor för massa olika grejer, för att man kan hitta olika strategier.
Exakt.
Inte för att hög intelligens i sig skulle liksom vara bättre, men att okej, jag gjorde så här förut, nu kan jag inte göra så längre, men då har jag, ja, kan prova så här kanske. Man har lite problemlösningsförmåga. Mm. Man kan fiffla till det på något annat sätt kanske, eller sådär.
Något så enkelt som att man går en promenad varje dag, för man ska gå till Folkoperan och se den här, och den andra går inte sin promenad. Alltså det kan ju vara jätteenkla grejer som också...
Ja, men exakt, att man hittar,
man har en anledning och leva, ja.
Och då tänker man om hög utbildningsnivå. Nej, det kanske inte jag har. Jag vet inte riktigt. Det blir... Nej,
men
så...
det stämmer faktiskt. Man har tänkt lite att utbildning skulle ge hjärnan en reservkapacitet, så att man tål en neurodegenerativ process längre. Men jag tror, som egentligen du antydde, att det är att man är bättre på att kompensera. När man tappar bort sig lite grann, så, och man är kanske van vid att prata och så kan man svänga till det lite.
Sammanfatta vårt andra påstående då. Demens är ärftligt. Är det sant, falskt eller mittemellan?
Ja, det är sant. Och man kan väl säga också lite mittemellan också då. För man kan få en demensorsakande sjukdom utan att ha ärftligt för det.
Makes me want you more. And it's blue, the shape of your body, it's blue, the
lyssna på Hjärta och Hjärna.
Just det som jag berättade förut med farmor och farfar, de var ju gifta liksom i 75 år på riktigt. Vi firade liksom diamantbröllopen då, eller vad det heter när man är 75 år. Det var helt otroligt. Det kändes att man aldrig kommer att fira det med någon igen. Men så fruktansvärt tragiskt när någon som man har älskat och varit gift med i så här många år bara liksom glömmer bort den. Och då hade man ju önskat att det skulle gå att göra något åt saken. Och vi har ju redan varit inne på det här lite grann. Men det här är i alla fall vårt tredje påstående. Det går att motverka demens. Är det sant, falskt eller mittemellan, Henrik?
Det är sant för en del av sjukdomarna nu och falskt för en del andra, vilket ju är lite jobbigt att säga nästan. Och jag tänker också när man är ute, jag är ute och pratar mycket för patientföreningar och anhörigföreningar och sånt, så det är lite deppigt, för vi är mycket bättre på att diagnostisera sjukdomarna om man träffar någon intresserad doktor än att behandla dem. Samtidigt så får man säga att folk som jobbar inom demensvården och sådant, de har ju världens viktigaste jobb. Alltså man kan göra jättemycket för att få en trygg, för att kunna liksom leva ett tryggt liv med sin demenssjukdom, vilket många av oss kommer behöva göra. Men det nya som har kommit nu är att de här amyloidklumparna som dyker upp vid Alzheimers sjukdom och som förklarar en stor del av Alzheimer.
De sätter sig på någon, var sätter de
sig? De sätter sig i hjärnan ganska diffust, men de hamnar väldigt mycket i de här regionerna av hjärnan som behöver kunna lagra in nya minnen. Men när klumparna har uppkommit så sprider de sig över hjärnan också. Och det är därför sjukdomen blir värre. Amyloidklumparna ger sig en upphov också till tauklumpar, ett annat protein. Och det tillsammans ger hela sjukdomsbilden. Då är det en väldigt fiffig forskare i Sverige som heter Lars Lannfelt som är verksam i Uppsala där han är professor. Han hittade en familj med en ärftlig form av Alzheimers sjukdom och den familjen ställde upp i forskningen.
Gud, så bra.
Jättebra. Och han lyckades hitta vilken mutation de hade, och denna mutation visade han ger upphov till små klumpar av de större klumparna som är vanliga vi har sett, små klumpar av beta-amyloid. Och mot de småklumparna gjorde han en antikropp. Och sen gjorde han också möss, transgena möss, som fick den här Alzheimer-formen. Och då kunde han behandla mössen och bota dem. Och då gick han förstås vidare och gjorde tidiga studier på människa. Och så gick man vidare och såg att det här verkar kunna funka på vanlig Alzheimer också. Och det här visade sig att det verkar funka. Det vill säga att det verkar som att den här svenska uppfinningen funkar för att bromsa upp Alzheimers sjukdom.
Och där är vi nu. Liksom. Ja. Det har inte riktigt. Men den måste sättas in i ett tidigt skede.
Ja, och då är det så att ju tidigare desto bättre verkar det som. De vetenskapliga resultaten, de finns på människor som har symptom, tidiga symptom på Alzheimers sjukdom. Och biomarkörevidens från blodprov, ryggvätskeprov, hjärnavbildning, att det verkar vara amyloidklumpar i hjärnan. Och det är definitionen på Alzheimers sjukdom. Men förr i tiden kunde man bara se det vid döden. Och det vi har jobbat med mycket i Mölndal är att göra blodtester för detta. Och de här blodtesterna funkar nu. Jättebra. Så nu kan man alltså på en levande människa som söker för det här liksom lätta närminnesstörningen, där man kan göra lite kognitiva tester och visa att ja, men det här verkar vara sämre än vad man skulle förvänta sig. Men man funkar ändå ganska okej. Då gör man ett blodtest också, så är det positivt, så är det stor risk att man har Alzheimers sjukdom. Och då, precis i den fasen, så är det bevisat att det här ska läkemedlet in. Don't want to end up a cartoon in a cartoon graveyard. Bone digger, dogs in the moonlight. Far away my well-lit door. Mr. Beer Melly, get these mutts away from me, you know. I don't find this stuff amusing anymore. If you'll be my bodyguard, I can be your long-lost pal. I can call you Betty, Betty when you call me. Says, why am I short of attention? Got a short little span of attention, and oh, my nights are so long. Where's my wife and family? What if I die here? Who'll be my role model now that my role model is gone, gone? He ducked back down the alley with some roly-poly little bat-faced girl. All along, along, there were incidents and accidents.
accidents, there were hints and allegations. If you'll be my bodyguard, I can be your long lost pal. I can call you Betty, and Betty, when you call.
Du lyssnar på Hjärta och Hjärna med Jenny Jägerfeldt och Mia Skäringer Lazar.
Men det är broms och inte tillbakagång.
Utan det är så här liksom... att man, det är tillbakagång av klumppatologin i hjärnan. Så man rensar bort klumparna. Läkemedlet funkar så att man får en infusion varannan vecka. Man ser om man kan glesa det till en gång i månaden nu. Som går ut i blodet, över blod-hjärnbarriären, in i hjärnan, binder det till klumparna, aktiverar hjärnans städarceller som checkar upp dem.
Mm.
Och efter 18 månader är de borta.
Otroligt. Ja. Alltså det är faktiskt revolutionerande helt otroligt. Det
som är omtvistat här nu, och det är verkligen, alltså fortfarande är det så att det är massa diskussion i vårt fält om det här. För de som får aktiv behandling försämras ändå i sin sjukdom, men långsammare än de som fick placeboinfusioner.
Mm.
Och det är som att man på 18 månader var studien, så bromsar man upp sjukdomen med 6 månader.
Mm-hmm. Det, ja, men det kan ju ändå vara väldigt viktigt.
Ja, men det är ju halvtid.
Mm.
En tredjedel. Inte så dumt, alltså. Ja.
Om du tar det på år är det ju jätte...
Det finns också en till grej som jag tycker en del av skeptikerna bortsett lite ifrån. Det är, intervjuar man patienter och anhöriga med ett strukturerat intervjuformulär, det är jag inte alls expert på hur man gör det på ett vetenskapligt sätt, men då på livskvalitet och livsglädje så skattar man signifikant högre i den aktiva behandlingen än i den. Så jag tycker detta är en stor grej. Och det här magiska att man kan bli av med klumparna, det tycker jag är helt fantastiskt.
Det låter otroligt.
Ja. Men den kliniska effekten är alltså fortfarande omdiskuterad, och det är en rätt stor diskussion fortfarande om det här är tillräckligt bra för att det ska in i vanlig sjukvård.
Ja, ja,
och i Europa har man inte bestämt sig ännu på, men man har bestämt sig för att det är ett godkänt läkemedel. Mm. Men på nationell nivå, när man på förhandlar om den hälsoekonomiska nyttan av detta, är det värt, är det rätt dyrt, och är det värt att bromsa upp med de här 30% eller så. Samtidigt så är ju då så, det som är lite ironiskt,
vilka hemska diskussion man måste föra.
Ja, precis.
Alltså, är det värt att den här enskilda lilla människan ska få lite längre tid eller lite gladare, eller
lite värre,
vi skiter i det. Det var...
Jag tycker att jag har överskattat det problemet, men det finns biverkningar.
Mm,
och under de första 6 månaderna så kan man få hjärnsvullnad.
Mm.
Och det låter ju inte så kul. Nej. Men oftast är den inte, den svullnaden syns mest på magnetkamera. Och man, oftast är den inte symptomgivande. Den inte. Men man kan också få mikroblödningar. Och det finns också något fall av större blödning.
Ja, det är
låter ju allvarligare. Mm.
Men det kan man även få utan att ha fått man kan få det av sin Alzheimer också. Så det, ja.
Men det är lite mer att göra helt enkelt.
Ja, risknyttobalansen där har alltså varit en stor diskussionspunkt.
Just det.
Och då har amerikanerna som vanligt varit modigare än oss. Så uppfinningen är svensk. Blodtesterna är också ganska mycket svenska. Båda de här grejerna har amerikanerna nu tagit in i klinisk rutin, och de kör på för fullt. Och när vi pratar med våra amerikanska kollegor, där är det godkänt. Ja. Och där är de jätteglada över det här läkemedlet. Eller inte, jag ska inte säga att det används inte super mycket, men de doktorer som är vana vid det nu och känner till biverkningarna, hur man kan ändra dosen för att minska risken, hur man också kan säga, undersöka en person innan man sätter in läkemedlet och säga att nej, men vi har hittat att du har Alzheimer, men du har också mycket kärlförändringar i hjärnan. Du har faktiskt redan lite sådana här små mikroblödningar. I ditt fall är nog inte det här läkemedlet för dig. Och så får personen säga att ja, men det var ju synd, men tack för att ni är rädda om mig. Och inte...
Man tycker att det känns bra med en liksom försiktighet om man ska göra en sån här stor ett läkemedel som ändå påverkar hjärnan så mycket. Mm. Men jag har en fråga, för jag läste att det finns studier som visar att till exempel östrogen och antiinflammatoriska läkemedel och blodtryckssänkande medicin, det är kanske inte så konstigt då, men även en måttlig förbrukning av alkohol skydda mot Alzheimers sjukdom. Har jag bara hittat på det här? Eller kan jag vara glad för mina antiinflammatoriska läkemedel som jag äter?
Ja, men du äter ju dem säkert av någon anledning. Och då tycker jag man gott kan säga att men det kanske har några andra bra effekter också.
Ja, verkligen.
I sådana här klassiska studier där man verkligen försöker undersöka om det har någon bra effekt eller inte, så har man inte kunnat bevisa någon effekt.
Inte på något av det här?
Inte på något av de här grejerna, faktiskt. Men blodtryck möjligen. Men då är det ju kärldemensen och inte Alzheimer.
Det är roligt att man alltid vill ha in alkoholen. Det är bra för mycket. Det där är
ett alltid en liten studie som visar att ett glas vin doktorn.
Problemet är att många människor har svårt med just att hålla sig till ett glas.
Mm. Hur stort ska glaset vara?
Ja, det kan precis. Vara det kanske är en hel vattenkanna.
Men då, för att sammanfatta vårt tredje påstående. Det går att motverka demens. Är det sant, falskt eller mitt emellan?
Det är sant. Och det är verkligen sant för Alzheimers sjukdom. Och ganska mycket för kärldemensen. Sen finns det demensformer som till exempel pannlobsdemens. Där man inte har någon aning om vad man ska göra. Nej. Och där måste vi forska mycket mer.
Sammanfattningsvis i det här avsnittet om demens eller kognitiva sjukdomar som det också heter, så har vi lärt oss att alla inte drabbas av demens förr eller senare, utan att demens är ett sjukdomstillstånd, även om minnet ofta blir något sämre för de flesta med åren. Demens är till viss del ärftligt, men det är också en sjukdom som kan påverkas av vår livsstil och våra omständigheter. Det går i dagsläget inte helt att motverka demens, men det finns bromsmediciner och görs stor forskning att kunna upptäcka det och i så fall motverka det i tid.
Medverkade gjorde Henrik Zetterberg, professor och överläkare vid Göteborgs universitet på institutionen för neurovetenskap och fysiologi. Programledare var Jenny Jägerfeldt och jag, Mia Skäringer-Lazar. Ljudtekniker Christer Orteg, producent Sirimon Malmborg och exekutiv producent Magnus Sjöström. Hjärta och hjärna produceras av Filt för UR.
Det här är ett program från UR.
Den här gränsdragningen mellan finfluencers, AI och sen bedragare, den är inte tydlig.
Man har ju velat sänka trösklarna för unga och kvinnor.
Fabriken om finfluencers.
Är du en influencer, då måste du ju skapa content. Men på börsen så ska man ju vara långsiktig och inte vara aktiv.
Lyssna på Fabriken i appen UR Play.
Det här är P4, Sveriges Radio.
Lunchnyheter från Ekot. Säkerhetspolisen uppger att de upptäcker allt fler barn som vill begå attentat. Vi hör Säpos operativa chef Fredrik Hallström.
Inte sällan så handlar det om information online. Där man sitter i olika grupper och ger uttryck för att det här ska jag göra, det här vill jag göra. Där det också finns andra som gärna vill att någon ska fastna på den kroken att göra något.
Ofta handlar det om unga som upplever ett socialt utanförskap och gradvis radikaliseras in i allt mer slutna forum där de tagit del av extremt våldsam propaganda, säger Fredrik Hallström. Enligt honom spelar ideologin mindre roll. Det handlar snarare om att barnet utvecklat en fascination för våld, säger han.
Det som förenar är det våldet. Våldet och, tror jag, känslan av att ha en tillhörighet med några andra som delar samma ungefärliga världsbild.
Reporter här Henrika Åkerman. Det fraktfartyg som gick på grund utanför Landskrona förra helgen har nu dragits loss. Fartyget var på väg till Ryssland när det gick på grund. Fartygets kapten är misstänkt för vårdslöshet i sjötrafik. Efter mängder av mobiltelefonstölder på rockfestivalen Sweden Rock i Blekinge så uppmanar idag polisen besökarna att vara extra uppmärksamma. Thomas Johansson är polisens presstalesperson.
Var nu rädd om dig. Stoppa mobiltelefonen i innefickan istället för bakfickan. Håll koll på dina kompisar när ni är inne i moshpitten eller i publikhavet och dansar, så att man liksom har lite koll på vilka man har runt omkring sig.
Massstölderna var i onsdags vid Sweden Rocks största scen när Slipknot spelade. Totalt fick polisen in 30 anmälningar efter onsdagen. Och sen har anmälningarna om stulna mobiler fortsatt att strömma in till polisen och festivalens hittegodsavdelning under både torsdagen och fredagen. Polisen har i nuläget runt 70 anmälningar.
Mobilstölder och så här mycket, det har vi inte sett förut. Och de senaste åren har det varit väldigt lite stölder här.
Reporter Henrik Olsson på P4 Blekinge. Fyra böcker om barnboksfigurerna Petson och Findus stoppas från att säljas i Ryssland. Anledningen är att den ryska översättaren klassas som utländsk agent, skriver Aftonbladet. Det